Hej och välkomna till Artists Alive. Det är en podd där jag, Gustav Seventeen Elfström, intervjuar människor i underhållningsvärlden om sina karriärer och projekt så att just du ska kunna bli inspirerad och göra din grej. Det här är säsongspremiären. Woohoo! Och med mig har jag Majuris Kari. Hej!
Hej! Jättekul att vara här.
Ja, för de som inte är så jättebekanta med dig sedan tidigare, kan du inte berätta lite kort om vem du är och vad du gör?
Jag är journalist, jag jobbar på Sveriges Radio och jag är också stand-up-komiker och gör komedi också på Instagram.
Hur kom du in i just komikerbanan?
Ja, det var för ungefär 2 år sedan och det var ju... Det var något jag hade tänkt på ganska länge. Jag är nu 42 år gammal och när jag var typ 22, då sa en kompis till mig att men Majo, du är ju så rolig, ska du inte börja med stand-up? Och jag bara nej, det är inget för mig. Så det tog bara 20 år att landa i tanken att kanske det är värt att testa.
Kommer du ihåg ditt första gig?
Ja, jag kommer ihåg. Det var på Big Ben här i Stockholm och jag hade, alltså det var typ, jag vet inte, 5 personer i publiken. Ja, jag hade jättekul. Jag var bara, det roligaste jag har gjort.
Jag såg att du var där igår på Instagram.
Ja.
Hur var det?
Ja, men det var kul. Jag testade nytt material och det är alltid lite spännande för att man tänker, ja, det här är så roligt jag har skrivit och sen ja, sen funkar det inte alltid. Men nu funkar det. Jag tycker det funkade lagom bra och nu är det bara att slipa fram kärnan där.
Härligt. Du har ju också en bakgrund som journalist. Kan du berätta lite grann hur du kom in i den världen? Hur var det journalist du visste att du ville bli?
Ja, jag visste inte att jag ville bli journalist. Jag plockade litteratur och konsthistoria i Finland. Mm. Och ja, så jobbade jag med allt möjligt. Typ. Eller, och, ja, också med journalistik. Och jag gjorde såna fackliga tidningar i Finland och så. Och sen det är ju något jag gillar, så att skriva och jag vet inte, jag är jättenyfiken och vill förstå världen och varför grejer är som de är. Och sen när jag flyttade till Sverige, det var 2019 och började leta efter jobb, då hade jag tur. Jag fick ett vikariat på Sveriges Radio och där är jag nu fortfarande.
Ja, kan du berätta lite kort om vad du gör där?
Jag är dokumentärreporter. Jag gör långa dokumentärer både på finska och på svenska. Och, ja, alltså det är finska redaktion där jag jobbar. Och ja, men det handlar om att jag träffar olika människor och de får berätta sin livshistoria till mig och sen gör jag en rörande dokumentär av det.
Har du någon favoritdokumentär du har gjort?
Ja, det berättar om Rita. Hon är nu 84 år gammal kanske. Jag följde henne över ett år och dokumentären handlade om hennes pappa. Hon visste inte vem hennes pappa var. Hon är född i Finland under andra världskriget. Och sen fick hon veta att pappa var en tysk soldat. Men vem? Det visste hon inte. Och det tog jag reda på. Och hjälpte henne att hitta hennes släkt i Tyskland. Och då åkte vi dit och hon fick träffa hennes bror för första gången. Brorsan var 85 år gammal. De hade inte gemensamt språk. Och jag var med där och det var, alltså det är once in a lifetime, ja, att göra sån där dokumentär.
Hur tar man reda på något sånt och släktforskning så?
det är alltid i varje fall är olika. Men det var ju, jag kontaktade en finsk-tysk journalist som bor i Berlin. Och hon har gjort ganska mycket research hur man kan hitta liksom vad är det för information man behöver att hitta på en tysk soldats pappa till exempel. Så hon kunde säga till mig att om du har det här och det här och det här. Och vilken tur var att Rita hade kvar gamla, alltså urgamla brev pappan hade skickat till mamman på 40-talet. Så där kunde jag liksom få tillräcklig information. Så att sen den tyska journalisten, hon var i kontakt, eller jag var i kontakt med, hon hjälpte mig med språk och så. Så vi var i kontakt med liksom, det där stora världskrigsarkivet och de hjälpte oss. Och sen liksom fortsatt hon där med informationen hon fick liksom om pappan. Och pappa var från en liten stad och hon kontaktade, är det, vad heter det, majstraten? Är det, vad heter det på svenska?
Men jag vet vad du menar.
Ja, Men liksom, där. Ja. Och sen kunde vi hitta släkten där.
Det måste vara så mäktig känsla att ha, efter ett långt arbete, liksom få en dokumentär together.
Ja.
Hur kändes det emotionellt för dig? Efter allt slut.
Ja, jag måste erkänna att det är när man närmar sig slutmixen och jobbar med det hela stora projektet och har lyssnat igenom, har lyssnat det liksom, jag vet inte, hundratals gånger och alla detaljer och hur ska jag lägga musiken och hur ska jag göra det här. Och då tänker man att ingen vill lyssna på den här dokumentären. Man blir så trött själv för att det är liksom, men det är ingenting speciellt med det här. När det kommer ut så då är det bara jättekul att se att folk hittar den och att de skriver och ger feedback och kommenterar och så.
Vad härligt.
Det är fint.
Om du skulle ge något tips till någon som kanske själv vill plugga till journalist eller vill hålla på med radio, vad skulle du ge för tips?
Ja, följ dina drömmar.
Finns det några så här do's and don'ts, tycker du, i den här drömmen?
Okej, en grej är att komma ihåg att det handlar ganska mycket om tur, alltså om man har tur eller inte. Det är svårt att få fast jobb inom media, så det handlar ganska ofta om att man är på rätt ställe i rätt tid också. Inte bara, alltså det är så himla mycket duktiga journalister som gör extremt bra jobb och de är inte fastanställda trots de kanske skulle vilja vara det.
Mm. Det är bra att ha i åtanke. Nu har vi pratat om båda dina karriärer. Hur är det att kombinera, alltså hur funkar ditt schema? Måste du inte vara jättestressad hela tiden med vad du gör?
Det är gratiskt. Nej, det är också att jag är ju gift och min partner, hon är sjuksköterska och hon jobbar skift och vi har två små barn. Så det är liksom bara hela vardagen. Men det är, alltså jag giggar inte så mycket. Mm. Det är ju, jag vet ju vissa komiker, de giggar flera gånger i veckan. Det kan jag inte göra. Jag har kanske ett gig i veckan eller kanske två eller tre gig i månaden. Och det får räcka. Alltså då är det bara, jag gör det ibland så, om min partner jobbar kväll och jag lattar barnen och sen sätter jag mig i soffan och bara, ja, skriva nya skämt, slipa materialet jag har och så. Det är mycket. Men jag tror det är också, det är inte, när man är i, alltså när man är i en sån livsfas där det är mycket med barn och så, alltså då, jag tycker det är jätteviktigt att ha något som är för dig själv, som är bara att jag tycker att det här är kul att göra. Så det är inte, jag blir inte stressad av stand-up eller liksom när jag ska uppträda eller så, för att det är min egen tid.
Men när du skriver skämt till exempel, just eftersom att du har en offentlig roll för Sveriges Radio, så undrar jag, känner du någonsin att du har skrivit ett skämt och du tänker liksom, det här kan inte jag säga för att jag jobbar ju public service.
Public service, ja.
Händer det?
Ja, men jag drar aldrig politiska skämt.
Nej.
Nej, för då måste jag liksom skämta om alla.
Ja. Så det är nackdelen med att kombinera de två.
Man får ju alltid göra satir och använda ironi, såklart. Mm. Alltså, och jag får ha åsikter och tankar. Men det är också att om jag går och ser på scenen och säger att någon produkt är den bästa i hela världen, då blir det lite svårt på jobb. Eller liksom, jag skulle vilja inte göra det.
Nej.
Men ingen, jag vet inte om någon stand-up-komiker någonsin säger att
nej, jag
det är jättebra. Varför skulle jag göra det?
Ja, jag hade aldrig gjort det.
Ja, nej. Oh, vilket skämt.
Vad brukar du prata om på scen?
Men jag är ju jättesnäll, det är ju sant. Jag är lite busig, men snäll.
Ja.
Och jag pratar ganska mycket om att vara finne i Sverige. Mitt modersmål är finska. Så det är ganska mycket om det också. Också om att vara queer och hur konstiga straighta människor är.
hur tror du ditt material har utvecklats sen du började för 2 år sedan?
Ja, men det har blivit bättre.
Bra.
Ja, det är bra. Det är ju, ja, jag tror att generellt är det lite lättare att skriva nya skämt, för att nu fattar jag lite bättre att det här kan vara roligt eller så här funkar punchen. Men
Vad är den största anledningen till att ett skämt inte kommer med? Finns det någon så här anledning att du inte fick till det för att det inte passade in i sättet? Eller att det var för olikt?
Ja, det finns absolut olika anledningar. Alltså, att jag känner att jag får det här inte att funka. Men den största, absolut största anledningen är att jag brukar ju testa mina skämt på min fru. Mm. Om hon säger att nej, jag fattar. Jag fattar inte vad du pratar om. Det är roligt. Jag är inte där.
Härligt. Om du skulle ge något tips till någon som vill ge sig ut och bli komiker, vad tror du är något viktigt att tänka på?
Ja, det är bara att gå och köra. Det är bara det. Men också det här, jag tycker att det är... Det viktigaste för mig som komiker är att alltid slå liksom uppåt eller rakt fram, men aldrig neråt. Jag tycker inte att det är roligt.
Nej.
Jag skämtar aldrig på det sättet.
Nej.
Det är ju...
Nej, men precis. Och jag märker ju liksom det... vad heter Matt Rife? Är det den heter?
Jag vet inte.
Men någonting sånt. Men han har ju byggt en karriär. Ja, precis. Jag vill tätra man på Netflix. Han har liksom någon Netflix. Han har gjort sin karriär på att prata neråt mot olika grupper av människor. Och, och det förstår jag inte liksom hur man kan bygga en karriär på. För det är ju inte så roligt. För jag skulle i alla fall inte liksom vilja betala biljetter... där någon klankar ner på typ mig eller sådär. Ja. Så jag, eller hur? Man måste ju tänka på liksom hur publiken reagerar ändå.
Exakt.
Det är jätteviktigt.
Ja, exakt. Och det här, alltså jag brukar tänka så här, alltså att till exempel HBTQI-människor, de har fått så mycket skit liksom i, jag vet inte, under alla åren, så kanske det inte är värt att ge mer skit.
Nej.
Kanske det är roligare att skratta och något annat. Och det är lite samma grej med Sverigefinnar, att det är ganska många, jag har hört ganska många skämt om att finnar, de är ju packade hela tiden, de dricker så mycket, de bär alltid kniv med sig. Och jag är liksom, alltså om Sverigefinnar har varit de fattiga som har jobbat liksom på... Om Sverigefinnar, om de har varit de som har varit fattiga och liksom verkligen har haft hårda jobb, liksom hårt arbete och så, och sen, ja men ska man verkligen skämta om dem, och finns det inget annat att skämta om just nu än det där? Det var typ på 60-talet, nu är 2020, hallå,
eller hur? Jag tror man verkligen får se sig själv i spegeln och tänka liksom, vad för privilegier har jag i samhället? Däremot om man är till exempel finsk i Sverige till exempel, som du, att du skämtar lite om det är ju en helt annan sak, och det kan man ju göra det på ett väldigt mycket mer inbjudande sätt, som folk ändå kan relatera till.
Exakt, och jag kan skämta om mig själv, och jag brukar skämta ganska mycket om svenskar på ett jättesnällt sätt. Jag tror att det är exakt som du sa. Jag håller med.
Och sen så finns det ju olika privilegier olika grupper har. Så liksom, det är ju inte samma sak att skämta om svenskar direkt än som det är att skämta om finska människor till exempel. Just när det kommer till maktbalanser.
Exakt. Jag tänker likadant.
Jag såg på Instagram att du ska vara i Malmö nästa vecka för en kurs.
Ja!
Ja,
ja, det är en workshop. Spoken word och stand-up.
Hur känns det?
Ja, det är spännande. Det är den första workshopen jag ska hålla. Men det är jättekul också. De kommer att vara alltså från 13 år till 25 år. Gamla och... Ja.
Känns det nervöst?
Nej.
Nej?
Nej, jag är bara... det kommer att bli jättekul.
Men vad roligt. Men hur kom den här idén att göra den här workshopen?
Malmö är faktiskt finsk förvaltningsområde. En person som jobbar med såna grejer, att de ska ordna grejer på som har någon koppling till finska språket eller finsk kultur och så. Det är också massa andra saker, till exempel att Malmö måste erbjuda modersmålundervisning på finska, eller det kanske är alla kommuner som måste göra det. Men det finns olika grejer.
Alla måste göra det.
Bla bla bla. tråkig. Men ja, men så var det där som jobbar med såna saker kontaktade. Hon hade hört, hon hade blivit tipsat om mig, så hon kontaktade mig och frågade om jag ville hålla workshop. Det är inte så många tvåspråkiga stand-up-komiker, alltså, som pratar både finska och svenska här i Sverige.
Nej. Wow, special. Men jag undrar, nu lät jag lite bitchig. Nej, jag måste säga, jag har migrän, hörni, så att ifall jag låter lite bitchig så är det inte...
Nej, du låter med, absolut inte.
Jag menar inte att vara lite nedlåtande där. Men jag undrar, att göra, att skriva skämt på finska och svenska, ja, till exempel. Vad går lättast, tror du? Är det finska som är modersmålet som är lättare?
Ja, alltså jag skulle älska att skämta på finska, men det får jag göra jättesällan. Det är bara kanske en gång om året jag giggar i Finland. Så det är ju, och då måste jag skriva om alla mina skämt, för att det samma punchen funkar inte.
Nej.
Liksom, på finska och på svenska och samma grejer. Det är ju, alltså i Finland tycker man det är så roligt med svenskar, för att de ler hela tiden och de är så glada. Och så är det här i Sverige alla bara, nej, vi ler absolut inte, vi är noll glada. Så det är lite olika åsikter där.
Har du något karriärsmål eller någonting för komikerkarriären? Alltså det här vill jag ha gjort i framtiden.
Jag skulle vilja köra på Raw. En vacker dag. Inte nu, men kanske om ett tag.
Ja, absolut. Manifest it. Ja. Det funkar. Kommer gå bra. Förutom workshopen som du ska hålla i, har du något inplanerat gig?
Ja, jag har nu en hel del bokningar till vår. Jag tror en av de roligaste grejerna är i Västerås. Där kör jag på Västerås Comedy Club med André Wikström och Elina Durez och Joakim Björkvall, nu kommer jag ihåg, Björkvall måste ju vara hans namn, förlåt jag. Men det är för att det är en finsk komedikväll där. Så det är ju jättekul, men alla pratar ju svenska.
Ja,
André Wikström, han är ett stort namn i Finland. Jag såg honom för första gången för typ 20 år sedan. Så nu är det liksom, nu uppträder jag på samma scen med honom.
Ja. Okay. Hur känns det här?
Ja, men det är jätteroligt. Oh. Allt är bara roligt.
Ja. Har det hänt dig när du har hållit på med en intervju att filer blir korrupta eller någonting försvinner eller du hittar inte?
Har hänt att jag inte har hittat någonting sen, tror jag. Men det är jättesällan, alltså det är ju för att det är det mest värdefulla jag har, materialet. Så jag tar hand om det så bra jag kan.
Ja.
Det är liksom, jag kanske tappar bort mina handskar och mitt huvud, men inte mitt material.
Det kanske är många mappar där du har allting.
Ja, såklart. Det är Sveriges Radio, vi har jätte liksom stora system där.
Yeah.
Hur man sparar ljud och så.
Ja, bra. Borde jag ha till min podd? Nej, vad ska jag? Jag har ju faktiskt. Är det någonting du känner att jag borde ha frågat dig?
Ja, men kanske det där att hur är det att göra komedi på ett språk som inte är ditt modersmål? Så det,
hur är det?
Och jag skulle säga att det är skitjobbigt. För att jag skulle vara mycket roligare på finska än jag är på svenska. Så det är ju, alltså det var en dag jag ringde till min kompis och jag bara, som bor i Finland, att vad helvete håller jag på med? Varför gör jag det här på svenska? Det är så himla svårt. Det är liksom, det är så mycket att tänka på. Alltså, det är jättesvårt att improvisera. Jag bara tappar alla ord och det är ju, jag måste verkligen liksom känna mitt material. Och det, ibland är det bara att, men det här skulle vara så mycket lättare på finska. Ja, nu är alla bara med, flytt tillbaka.
Nej. Vad hemskt. Mina fans är inte alls så.
Klaga inte om svenska språket. Nej, jag gillar svenska språket. Det är bara svårt ibland.
Nej, men uff. Min pappa är ju kvartsfinsk.
Är han?
Visste du inte det? Nej, kanske, har inte jag sagt det?
Du har inte sagt det?
Har inte jag sagt det?
Oh my god! Oh my god. Men jag kunde känna det.
Kunde du? Kunde få det? Men jag fick ju inte någon hemspråksundervisning i skolan. Det fanns inte resurser till det. Så jag fick ju aldrig lära mig finska.
Nej. Men kan din pappa finska?
Ja, han kan det flytande. Han har mycket vänner i Finland, så att de kollar på sport på FaceTime ihop.
Liksom.
Ja, det är jättekul. Men alltså, det är ett sånt svårt språk grammatiskt.
Mm.
Jag försökte jag försökte ta en så här finsk kurs på Duolingo.
Ja.
Och det liksom nej.
Ja, men det är hela någon språkfamilj.
Ja, precis. Ja,
det är det.
Mm. Mm. Men det fixar sig. Jag får lära mig i framtiden, känner jag. Det hade varit lättare att lära sig när man är liten. Jag vet inte, för då absorberar man väl språk bättre.
Ja. Jag är jättestrikt med mina barn. De får inte prata svenska till mig. Jag är bara, nu måste ni prata finska, annars tappar ni bort den. Bara finska som gäller med mig.
Om vi ska wrap this up nu lite grann, var kan folk hitta dig online? Vilka plattformar finns det på?
Ja, det är Instagram.
Mm.
Ja, majoristkari. Ja, jättesvårt. Ja, men majoristkari. Hur man hittar mig.
Ja, kanon.
Ja.
Tack så jättemycket för att du var med i första avsnittet för nya säsongen.
Tack
så jättemycket. Tack så jättemycket för att just du har lyssnat. Och är det så att du är ny, får du jättegärna klicka på följknappen för att du än lyssnar på den här podden någonstans. Och jag har en liten gratis playtjänst på min hemsida. Där hittar man nya avsnitt 7-8 timmar innan de dyker upp överallt. Med lite bonus material, saker som kanske, alltså lite längre versioner av avsnitten, så är de lite nyktigt överallt. Hej!